Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Helige Ande, så bara tackar dig att vi får inbjuda dig just nu in i våra liv på ett speciellt sätt när ditt ord ska förkunnas. Välkommen dig, Helige Ande, du är min bästa vän. Att röra dig i våra hjärtan, att röra dig i våra, bland bänkarna här, bland människorna. Tack att du ser all längtan. Du ser allt det vi längtar efter, det som vi desperat ser i vår ande, det som kommer, Herre. Tack att du, Helige Ande, målar Jesus för oss. Tack att du, Helige Ande, gör Jesus stor för oss just nu, Herre. Tack att du, Jesus Kristus, lever, sitter på Faderns högra sida och du manar gott för oss den här dagen, den här stunden, för oss som är samlade här och för allt folket här runt omkring här i Bålsta. Vi bara prisar dig. Och vi bara ärar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt, du som inte redan sitter. Jag brukar säga så, vill du stå upp så är det helt okej. Det gör jag. Ja, men det är ju så. Halleluja. Jag har fått någonting, det är ju så där som predikant att när man reser runt så finns det alltid en lockelse i att bara ta gammal skåpmat, något gammalt bröd som ligger. Men risken är ju den att det är ganska mögligt, luktar illa och det är inte gott att äta heller. Utan det gäller hela tiden att fånga det som man tror Gud vill ha sagt på en plats. Och det innebär ju inte alltid att det är de djupa teologiska djupdykningarna, för de håller jag på med hemma när vi undervisar på vår bibelskola. Där är det teologiska djupdykningar, där är man mer lärare. Men jag har blivit kallad av Gud, precis som du har din kallelse. Så jag är väldigt trygg i min kallelse när jag är ute. Har inga problem. Blir det bra? Varsågod Per. Underbar, jag menar det. Sätt in i rätt tidning bara. Man får ha roligt i kyrkan, va? Alltså, jag är så trött på det här religiösa, gamla, mossiga, där man går igenom en slags andlig säkerhetskontroll utanför kyrkan. Jag vet, jag flyger rätt mycket, så glädjen, spontaniteten, liksom, förväntan, attityd, allt bara ramlar av utanför kyrkan. Så går man in som någon gammal, tråkig människa, sätter sig, man kan nästan lukta sig fram till den plats man satt på förra gången. Det finns sådana människor. Vi behöver förnyelse, minst sagt. Men jag tror vi ska ha roligt i kyrkan. Jag menar, jag såg Eva på predikantveckan också. Jag var där också på onsdagen. Och man talar väldigt mycket idag, inte bara på den veckan. Men jag tror många församlingar så pratar man om framtidens kyrka. Och framtidens kyrka, jag menar, den är ju ingen märkvärdigare än vad den alltid har varit. Det är bara det att vi har missat alltihop. Det ska vara roligt att vara frälst. Det ska vara jättekul att gå till kyrkan. Man ska snacka ett språk så att de som aldrig har satt sin fot i kyrkan förstår vad man säger. Och nu kanske de flesta är invigda här då och så vidare. Men i vår kyrka i Hagfors och på många platser jag besöker, för jag är mer och mer noga idag vart jag åker faktiskt. Det finns en lockelse att åka där mycket folk, men det är inte säkert att det är roligt för det, vet ni. Men det är så viktigt att vi fångar det som ligger på Guds hjärta. Och jag tror att det är ingen slump att det är vissa församlingar som är framgångsrika. Och att det är vissa som går kräftgång. För jag tror att Gud, han söker efter dem som är villiga att gå. Det är väldigt populärt idag. Du kan läsa i Expressen, Aftonbladet till och med, att det finns människor som har mött Jesus. Och det är fantastiskt. Men frågan är ifall de har gjort höger marsch, vänster om och följt honom. För att möta Jesus idag, det är ju inte samma sak som att du följer honom. Och det tror jag är jätteviktigt att vi även i våra sammanhang förstår att vi kan säga jag har mött Jesus. Jag menar, om jag är på väg åt ett håll och så möter jag Jesus som är på väg åt andra hållet, då kan jag möter ju honom. Vi kan ju ha ett fantastiskt möte alltså. Det är helt underbart. Det är dukat bord och det är liksom allt det här han står för. Och sen när vi har haft en stund tillsammans där, då fortsätter ju han, jag menar, dit han var på väg, va? Men så bara fortsätter du ditt håll, dina drömmar, din karriär. Och då följer ju inte Jesus för det, bara för att du har mött honom. Utan vi måste omvända oss. Jag skrev det på min blogg, tror jag, häromdagen. Att väckelse, vad är det? Jo, det är att vi måste ju, det är ju Guds folk som ska väckas till liv innan vi får se omvändelser. Så jag måste säga att jag ibland funderar jag på, när är man frälst och kan man tappa sin frälsning? Och hur står det till i Kristi kropp? Vi har mött Jesus. Ja, men so what då? Då måste det väl visa sig på något sätt också att vi följer honom. Och jag tror, då tror jag att de människor på en plats som är med i en församling, om det nu är en juridisk lokal församling, då märks det när det finns människor som vill följa Jesus. Och när man följer Jesus, då händer det alltid grejer. Då kommer det saker i rörelse. För Jesus älskar sina efterföljare. För vi är hans vänner. Vi är hans medarbetare. Och idag så när man besöker platser, vet ni, så kan man känna att här har luften stått stilla i 20 år. Man har sång, man har professionella musiker, man har allt det här som man i en pionjärförsamling längtar efter att man faktiskt hade. Men vet att det är så mycket mekaniskt och så mycket teknik. Så man som predikant, man ska predika, man bara känner, kan inte sluta snart så jag får börja predika? För det där är bara underhållning. Och Gud, han gillar inte underhållning. Nej, han gör inte det. Och jag tror vi är inne i en tid nu när Gud sållar agnarna från vettet. Jag tror vi är inne i en tid när Gud söker inte mötesprogram. Han söker inte en massa verksamhet. Han söker våra hjärtan. När vi får möta Jesus på nytt igen. Och när vi börjar följa honom. Och den helige ande får bli en naturlig del i våra liv. Jag ska inte tala om det här, men jag känner att vi bara uppmuntrar er att jag tror verkligen på att Bålsta är inget undantag. Det finns ingenting som säger att Bålsta inte skulle kunna drabbas av en besökelsetid. Det finns ingenting som säger att Gud inte skulle på nytt igen dra upp det som en gång fanns i den här regionen. Och det som är de alldeles mörker, okkultism och mysticism och spiritism på den här platsen, det ska brytas i Jesu namn. Och hur ska han göra det? Hur ska Gud lyckas? Ja, han behöver sitt folk. Han behöver en levande Gudens församling som vet var striden står. Amen. Du förstår språket nu. Det är liksom, vi måste se det Gud ser. Och som jag sa, det Gud vill göra, det vill han göra i andevärlden. Jag ska tala om någonting som är en av nycklarna, tror jag, för genombrott. Det jag har stått i själv nu 10 år i Hagfors. Det jag har sett i andra sammanhang. Det som jag verkligen tror är helt bibliskt till att börja med. Det är ju viktigt att vi är bibliska. Att det inte är egna former och normer vi följer. Men jag vill faktiskt tala om någonting som jag tror som Gud vill resa upp på den här platsen. Och det jag säger nu, det spelas in på band så många kan höra det här. Men jag är frimodig. Och är det så att det skulle vara helt fel, då får ni bara kasta det. Ni vet att när man profeterar, jag profeterar mycket mellanåt. Över regioner, församlingar, jag kan vakna mitt i natten och jag kan skriva mejl. Jag kan, ni vet, inte bara de här personliga profetierna utan regioner, man ser saker. Så det jag säger nu, stämmer inte detta, då får ni bara kasta det. Ät fisken, spotta ut benen, som en sa. Ja. Jag vill tala om sann tillbedjan och lovsång som ett andligt vapen. Och vad det egentligen gör med oss. För det här är ett område som är så attackerat, har varit under 15-20 års tid. Och det är inte så konstigt, för det finns en orsak till det. Men jag känner starkt, jag har känt alltså i veckor att den här kvällen i all enkelhet så vill jag låta bara det här ordet få deponeras i andevärlden över Bålsta. Och jag kan säga att de gånger jag kört förbi på E18, mycket till Arlanda, så varje gång jag kör förbi Bålsta så har detta kommit till mig. Det finns inget annat som jag ska leverera. Så det finns säkert mycket annat, men jag vill leverera detta. För här finns en smörjelse, här finns en kraft, här finns en genombrottsande som har med sann lovsång och tillbedjan att göra. Halleluja. Ni vet att Jesus, Han dog ju inte för att upprätta religion om Gud. Han dog ju för att upprätta en relation till Gud. Och vi kan ju gå så långsamt tillbaka i första Mosebok kapitel 3. När vi vet att Gud skapade människan för att Gud ville leva i harmoni. I en intimitet. Det här kan ju du, men vill bara uppdatera det. Att där i den relationen, det är det som var Guds tanke. Och i den relationen, tillbedjan och lovsång, det andas generositet. Det andas öppenhet, det andas glädje, det andas helande i den atmosfären. Och det här tror jag är en av grundnycklarna till att få se hur Guds ande börjar verka. Därför att det är klart, det står i Apostlagärningarna 16 så här att folket i Berea var mer öppna än i Thessalonika, eller om det var tvärtom. Och det är ganska märkligt alltså. Och ibland så kan man komma till platser där det är oerhört öppet för människor att ta emot evangeliet. Det är oerhört öppet. Gud bara gör mirakler, under och tecken. Eller hur? Sen kommer du till platser, det är som att köksmattan har etsat sig fast. Alltså, en bild som jag har fått. Det är tvärstopp, det är tvärnit. Alltså. Det är som att orden faller ner bara 10 cm framför näsan. Ja. Varför? Det har att göra med andevärlden. Det är märkligt. Men jag tror att Gud vill i Båstad resa upp, återupprätta en lovsång och en plats, en altarplats. En lovsång och tillbedjan som kommer från sann ande. Som inte kommer från missnöje, som inte kommer från jämförelse. Utan att Gud får forma någonting på den här platsen som har med den här platsen att göra och den andevärld som är det här. Därför här behövs det rensas. Milt sagt. Och därför har Gud satt Eva och Per på den här platsen. Det är så tydligt. Varför? De ska vara med tillsammans med er och röja och bryta ny mark i anden. Nu känner den här pionjärsmörelsen kommer, vet ni. Det är bara så. Så Gud vill verkligen bryta igenom, och sann lovsång tillbedjan är en av nycklarna. Amen. I psalm 9, det finns en del bibelord nu som jag vill ge dig. I psalm 9. Ni vet att lovsång och tillbedjan, i alla fall min övertygelse, är ju inte att det är en stil. Alltså, Jesus, hjälp oss i Sverige att se vad lovsång är. Alltså, jag har varit med för länge för att jag har upptäckt att det är som strid har varit och är fortfarande en strid på ett sätt. Om lovsång och tillbedjan. För så fort man nämner ordet lovsång så tänker en del på PowerPoint, overhead och lovsångsteam, fullt band. Och det är sång på sång på sång på sång. Och en del har problem med det. Ja, men hur ska det inte bli i himlen då? Tror du? Det är klart att allt måste sjungas med hjärtat. Du kan sjunga en psalmsång, du kan sjunga en adventsång i den goda traditionen. Och vara fylld av Guds ande, fylld av smörjelsen, och den lovsång till Gud. Du kan hitta en gammal bönbok som massa böner, sätta en egen melodi och börja sjunga i anden och prisa Gud. Därför lovsång är inte en stil. Och jag upplever till och med att jag har kommit till ett läge i Sverige. Jag har kontakt med en god vän till mig, Per Sötorp. Och han och jag satt och pratade för ett år sedan kanske det var. Och vi var överens om att varför behövs det en ny typ av lovsång i Sverige? För det behövs det. Psalmistens tjänst behövs i Sverige. För så mycket av lovsången, så mycket av det som har skett de sista 20 åren. Det är så mycket mekaniskt. Det är så mycket tekniskt fulländat. Ibland så ser de ju ut som de är döpta ättiksyra, de som står och spelar lovsång alltså. Det är bara ett jobb man gör. Och man bara känner, bara byt ut dem. Sätt de som älskar Jesus där istället. Och som verkligen vill sjunga och lovsjunga Gud. Det kanske inte låter perfekt. Men det finns ett hjärta. Och i psalm 9, vet du, så står det faktiskt så här. Att jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta när jag känner för det. Står det så? Nej. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka. De faller och går under inför ditt ansikte. Jag vill lovsjunga. Jag vill vara glad. Det är ju provocerande. För det är inte alltid man är glad. Det är inte alltid man kanske känner för att sjunga lovsånger. Det är självklart. Det är inte alltid jag känner för att predika. Men det är ett val man gör. Lovsång och tillbedjan, det är ingenting som vi plockar upp i kyrkan liksom när vi går till gudstjänst. Och så plockar vi upp det och så lovsjunger vi Gud i all hängivenhet. Och sen så plockar vi ner lovsången och tillbedjan och så gör vi det till gisslan i våra liv. Ni vet att då har det blivit något så fruktansvärt religiöst. Så Gud vill ha hjärtan som hela tiden lever i lovsång och tillbedjan. Och när man möter människor som lever i det här tillståndet av generositet, att du vet, hela ens liv, allt det man har och äger, allt det man gör är en enda stor lovsång. När man möter sådana människor, då andas det fräschhet. Va? De kanske inte är jätteglada alla dagar de heller, förstår du. Men det finns något inbyggt i deras ande. Där man kan vakna morgon, vet du, och kanske fått en ny lovsång. Eller en annan morgon så vaknar man och har fått en gammal psalm i huvudet. Och så börjar man sjunga. Och det är lovsång alltsammans. Och vi måste lära oss i Sverige att lovsången och tillbedjan, det har med andevärlden att göra. Det har med andevärlden att göra. I Hesekiel 28, vi behöver inte läsa det, men i Hesekiel 28 så står det talas om Lucifer. Satan. Och du vet att innan han blev nedsparkad och drog med sig en tredjedel av änglarna så var han en av dem som ledde lovsången inför Guds tron. Och varför blev han nedsparkad? Jo, därför han ville ta Guds plats. Högmod går före fall. Är det någon som vet vad sann lovsång och sann tillbedjan är, så är det ju faktiskt Satan. För en gång så var han med i historiens början och levde i den här kontexten. Och han vet hur framgångsrikt det är i en församlingsarbete, i en familj eller hos en individ att leva i den här lovsången och tillbedjan. Han vet det. Därför har han satt in andliga kilar i Sverige. Därför har det varit bråk så länge jag varit i tjänst. Om för lovsång, mot lovsång, för lite lovsång, för mycket lovsång. Och så blir det en stil. Och så blir det någonting som man gör för Gud. Och så missar man Gud. Man står där och gör tjänst för Gud. Men man missar Gud. Åh, vad viktigt det är att lovsången i våra liv inte är något påklistrat, en fasad, utan en livsstil. Där man kan sitta i bänken, vet ni, och man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte räcker upp händerna och skakar av Guds kraft. Man kan vara lika nära Gud, förstår mig rätt här nu. Man kan vara lika nära Gud hur man än beter sig, för lovsång har med hjärtats inställning och hjärtats attityd att göra. Och när vi förstår att det har med andevärlden att göra, då blir det allvarligt. Då handskas man inte med lovsång och tillbedjan på vilket sätt som helst. Utan då vill man ta det på största allvar. Du och jag, vi är Guds tempel. Eller hur? Och vi vill fylla Guds tempel med Guds härlighet och Guds närvaro. Och hur gör man det? Ja, man kanske inte alltid känner för att lovsjunga. Men jag bestämmer mig för, nu vill jag lovsjunga. John Gishou, han skrev en av sina böcker så här. Han beskrev Jesus sitta på en stol i gudstjänsten. Och ju mer församlingen lovsjöng, desto större blev stolen. Och desto större blev ju Jesus också då. För han satt ju i den. Ja. Jesus kan inte bli större än vad han är nu. Så vi behöver inte be om att Gud ska bli större. Vi behöver inte be att Gud ska bli starkare. Vi behöver inte be, förlåt mig, om någon speciell smörjelse från USA. Jag har varit där. Men vi gjorde rent hus när vi kom med vikinganden. Skulle du ha sett nedslaget? Det var helt våldsamt. Vi fattade inte vad Gud gjorde genom oss. Ingen aning. Men det öppnade sig bara en sån dörr överallt. Varför? Ja, vi bara var det. Vi bara lovsjung Gud och prisade Gud. Det var ingen performance. Och så kom Guds ande. Och Gud blev stor för människornas hjärtan. Så Guds kraft kan inte bli större. Gud kan inte bli större än vad han är just nu. Samma Gud som är i någon stor församling är i Bålsta. Det är samma smörjelse, det är samma ande. Det här jag berättar tror jag kanske i Bro. Jag har för mig har gjort det. Jag har inte berättat det på många platser, men jag har berättat det i Bro. När Simon här var liten, han kommer inte ihåg det här själv kanske, men då satt jag på balkongen hemma. Och det är så här att jag köpte ett nytt hus år 2000. Och jag hatar maskrosor. Är det någon mer som gör det? Gud välsigne dig. Ja, de är säkert vackra att se på sådär, men det är ingen roligt att ha på gräsmattan tycker jag. Men i alla fall, så när jag köpte det huset så insåg jag att det är massa med gräs, med sådana där maskrosor på gräsmattan. Så jag tänkte, jag kör ju bara över med gräsklipparen så är det borta. Och det gjorde jag, så perfekt ut. Och så på morgonen därefter, när jag drog upp persien, hade regnat hela eftermiddagen och natten, vet ni. Så tittade jag ut och så får jag se, då är det maskrosor igen. Bara kände, vad är detta, vet du? Då inser man att man får gå knävägen. Drar upp varenda rot en och en. Det tar lite tid, det tog 2 dagar. Men jag fick upp dem, vet du. Så sitter jag på altanen, dricker kaffe en eftermiddag, så kommer Simon springandes. Och så springer han till mig, så säger han så här att det är en jättestor maskros bakom uthuset, säger han. Va? Säger jag. Kanske var 2-2,5 år bara, vet du. Jätteliten. Och tänkte jag bara. Så springer han iväg och jag springer efter. Och så ser jag maskrosen på avstånd. Och så ser jag att det var en sån här liten grej bara. Jag tänkte, vad är detta? Det var väl inte mycket att skrika för. Och så säger han, den är jättestor pappa, säger han då. Jag tänkte, vad konstigt. Och när vi närmar oss maskrosen då drar han fram ett jättestort förstoringsglas och fick han. Och så sätter jag den framför maskrosen. Och så säger han, pappa, titta vilken stor maskros! Och när jag gick tillbaka till kaffekoppen på altanen så började Gud att tala. Just om detta. När det gäller lovsång och tillbedjan. Gud kan inte bli större än vad han är just nu. Hans kraft. Hans helande kraft. Hans närvaro. Där kan aldrig bli starkare än vad den är just nu. Faktiskt. Men om inte du och jag tar fram det här andliga förstoringsglaset. Trons glasögon. Mirakelglasögonen. Och börja ära honom och prisa honom för den han är. Då kommer vi aldrig få se eller få känna av hans storhet. Jag har upptäckt en sak. Det kanske är som en andlig bomb för dig. Men jag vet ibland så vi ber för ryggont, nageltrång. Det är lite ont i armen, det besvärliga förkylningar och såna här saker vi tar upp i våra böner. Och det är inte fel. Det är inte fel alls. Men jag har upptäckt en sak och vi har gjort det på hemmaplan. Och därför kan jag referera till det. Framförallt är att när vi bara ärar Jesus i lovsång och tillbedjan. När vi utifrån mitt hjärta, min nöd, min desperation sätter Jesus först och bara tack. Tackar honom för att han är god. Trots omständigheterna så är han god. Och mitt i det som sker då så har Gud helat människor. Fast man inte ens har bett om att få bli helad. Och här finns en hemlighet i lovsången. Att lovsången måste komma utifrån en desperation att en glädje och en tacksamhet över att jag har mitt namn skrivet i livets bok. Tacksamheten öppnar dörrar. Tacksamhet öppnar dörrar i andevärlden och i människornas hjärtan. En gång så kom det fram en äldre man till mig. Jag hade undervisat på en bibelskola tror jag det var. Om lovsång och tillbedjan lite djupare än vad jag gör här idag. Och så han kom fram till mig. Och han var en sån där man som missförstod precis allting. Det var som att han ville missförstå allt. Så han kom fram och så sa han så här. Får jag prata med dig Morgan? Ja visst, ja, det går bra. Ja, jag vill bara säga en sak, sa han bestämt. Det här med lovsång. Det är ingenting för mig. Jag får ingenting ut av det, sa han. Och jag var helt ställd. Han var väldigt bestämd. Så jag stod där och så kommer Guds ande över mig. Och så bara hör mig själv säga, men det är underbart, så. Du har ju fattat det. Tänk om fler hade förstått det du har förstått. Att lovsång, det är ingenting för dig i första hand. Och vet, han visste ju inte vad han skulle ta vägen, den här mannen. Hans ansikte, han var knallröd. Det rök ur öronen nästan, man kunde se det, va. Och hade han liksom, du vet, han. Och så bara vände han på och så bara gick han med bestämda steg därifrån. Och det är faktiskt så. Lovsången, det är ingenting vi sjunger för vår egen skull i första hand. Utan vi måste ha en utgivande kärlek i lovsång. Församlingar och ett folk på en plats som bestämmer sig för, visst det är jätteproblem, det är omständigheter som skulle kunna få mig bara lägga mig ner och strunta alltihop. Men jag bestämmer mig för att jag vill prisa Gud, jag vill lova honom. Det var, han är stor. Trots omständigheterna. För lovsången handlar inte om mig, det handlar om dig, Jesus. Hela tiden. Och när vi förstår att han inte kan bli större. Jag menar, vi prisar inte Gud för att han ska bli större. Vi prisar inte Gud för att du ska få kolsyra i benen. Eller ragla i andens kraft. Vi prisar Gud för att du är glad. Att du är frälst. Och du tillber Herren för att du bara känner dig så älskad. Trots alla dina fel och misstag. Och när det här inte får bli en jargong. Utan det här blir någonting från djupet av våra hjärtan. Det gammal och ung kan mötas. Har du hört? För i sann tillbedjan, i sann lovsång har jag personligen sett. Där kan människor mötas. För där sann lovsång finns. Sanna tillbedjare finns. Där försvinner alla stilar och etiketter. Och det handlar bara om Guds närvaro. Det handlar bara om att söka hans ansikte och hans tårfyllda ögon. Jag tror verkligen det. Jag vill ge dig tre saker, tre punkter bara ändå. Det första, lovsången, det är ett offer. Det är faktiskt det. Paulus och Silas, där de sitter i fängelset på grund av att de har varit frimodiga. Så jag tror inte de kände för att lovsjunga Gud. Det är inte alltid man gör det, eller hur? Nej. Inte ens vi som är pastorer och har betalt för att göra det känner för det. Då är det illa. Och när Paulus och Silas sitter där. När allting talar emot dem. Så kände de inte för att lovsjunga Gud. De kände inte Guds omedelbara närvaro på det sättet som vi kan uppleva ibland. Man känner sig berusad i anden och man får bära folk ut i mötena och man raglar omkring. Och så det var det för ett tag sedan bara här i Sverige innan. Det var i slutet på november hade vi sådana möten. Så vi får bära ut folk liksom. Folk står sluddra, ligger utslagna, talar nya tungor. Och det är underbart. Det där så ser vi inte att Paulus och Silas hade. Så anden hade inte manifesterat sig. Mitt i det kalla fängelsehålan så tittar man på varandra och så säger man bara, nu kör vi. Wow. Det är trist alltså. Vi känner ju inte för det här, men vi bestämmer oss för, nu kör vi. Så man väntar inte på att anden skulle, vet, som vi säger, ramla ner, komma över oss, falla. Ni vet, jag vet inte var den faller ifrån, riktigt faller av, men teologiskt. Den föll på pingstdagen, men var den faller sen vet jag inte riktigt. Men jag tror mycket på att vi ska bestämma oss för att öppna våra munnar och börja prisa Gud. För Guds ande bor i våra hjärtan. Och när vi gör det, vad händer då med Paulus och Silas? De offrar någonting här. Men vad händer det? De blir friare, människor blir frälsta, de kommer ut och det blir stor glädje. Så när vi börjar prisa Gud, bestämmer oss för detta, då sker det någonting i andevärlden, vet ni. Kedjorna, det bara rasslar, det löses över en hel plats. När det kommer tillsammans ett folk som förstår att det här har med en helig tjänst att göra. När serafer och keruber står inför Guds tron och sjunger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Då stämmer vi in i den lovsången. Och så lovsången bryter ny mark i andevärlden. Och så sker det någonting i atmosfären. Och så börjar hända saker på en plats. Och så börjar människor bli mottagliga för evangeliet. Därför de möter dig som har ett hjärta som brinner för Jesus. Och du lever i en ständig generositet och en ständig öppenhet mot Gud och mot människor. Och då kommer befrielserna. I lovsången, i atmosfären, när man kommer in i det, då kommer befrielserna. Då kommer helanden. Det bara kommer. Så lovsången ska vara ett offer. I psalm 50 kan du läsa det. Och vers 14. Jag vill offra lovets offer och så vidare. Det andra jag vill säga är att lovsången och tillbedjan banar väg för Guds härlighet. Andra krönikeboken kapitel 5. Och jag tror att du är en sån person som har varit med många gånger. Och sett. Verkligen sett hur Guds härlighet har kommit starkt. Genom lovsång och tillbedjan. Vad är det som gör att ditt vardagsrum, mitt vardagsrum. Din bil eller vad den är. Plötsligt så kan det förvandlas till en stor katedral. Man bara känner, vad var det som kom? Vad var det som hände? Guds härlighet sveper in. Varför? Jo, det är för du är där och du har bara en hjärtats inställning av att leva i lovsång och tillbedjan. Ibland så behöver man inte ens öppna munnen. Det räcker att man bara kopplar med anden, vet du. Ja. Guds ande kan överraska oss. Jag var i Norrland här i, när kan det ha varit, det var i höstas någon gång här, jag och två andra predikanter. Och vi skulle in ha en konferens, vi skulle in predika en kväll. Och vi var i ett rum bakom i en annan byggnad. Och vi satt och småpratade och vi skulle bara be lite tillsammans innan vi skulle gå in på mötet. Och så kände vi bara hur Guds ande kom, ni vet. Kom bara in så. För att Gud bekände sig till våra hjärtan. Och det slutade med att jag låg helt utslagen. Visste inte vad jag var. Låt bara skratta helt frenetiskt. Som jag kan göra ibland. Totalt utslagen. När jag tittar upp så ligger en andra mannen på ett stort bord. Han har ramlat ner på. Och den tredje predikanten, han ligger under soffan. Och där ligger vi och bara skrattar och skrattar och skrattar. Och det här är alltså välrenommerade, välklädda predikanter som inte liksom är såna här, ni vet, som är kända för något sånt, utan du vet att, men Guds ande kom. Och vi bara låg och vi tittade på varandra, hur gör vi nu? Och vi stödde varandra när vi gick över grusgången in i kyrkan och skulle ha möte alltså. Och det räckte att jag gick upp och skulle börja predika sen, så då bara fortsatte igen. Och det sprider sig, vet du. Då kommer Guds härlighet. Andra krönikeboken kapitel 5. Följ med mig dit. Jag hoppas du har lite tid ikväll. Är det okej? Okay? Jag är bara här ikväll. Ja. I andra krönikeboken 5 och 11 så står det någonting väldigt, väldigt märkligt. Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, till alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde. Och när leviterna, samtliga sångare och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltar och harpor öster om altaret och tillsammans med de 120 präster, där ni, som blåste i trumpeter. Och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och när man lät trumpeter, cymbaler, andra instrument, ljuda. Och man börjar lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln. Så att prästerna för månets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Till Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Det här vill jag ha mer av. När Guds ande kommer starkt. Och vi säger vi ibland i kyrkan, vet, vi får inte vara vi måste liksom vara relevanta. Vi får inte stöta oss med människor. För tänk om liksom Guds ande kommer starkt och vi börjar tala i tungor och det börjar hända saker som man inte annars gör. Du, den erfarenheten jag har i min tjänst, det jag har mött under 18 år, det är att det är precis tvärtom. Det är de religiösa människorna som är så livrädda för Guds ande som springer som skållade råttor. Får man säga så? Jag står för det jag säger. Därför Guds ande drar människor till sig. Varför samlas det 200-300 människor samtidigt i Värmland till seanser och New Age-samlingar? För att få kontakt med döda andar. Varför? Det är kraft. Det är övernaturligt. Och så sitter vi inne med sanningen. Va? Och man kan bli uppfylld av Guds ande. Och man får uppleva Jesus kärlek och helande, befrielse. Och det kostar inget. Under åren 95-97 så reste jag mycket i Norge. Och där hade vi kulturhus, folkets hus. Olika bygdegårdar vi hyrde in oss på. Och så körde vi Mission of Hope and Healing. Då kom New Age-arna, vet ni. Det var fullpackat. Och efter 30-40 minuter så började de fatta att det var en kristen grej. Men då var Guds närvaro så starkt. Så de klarade inte av att gå ut. Och hur många som blev frälsta, som kom fram och började knä och blev frälsta. Hur många som kom fram och sa, jag vill ha det här stora ljuset. Jag vill ha det här Kristus. Jag vill ha det här stora kraften, ni vet, en massa uttryck. Det var Jesus som längtade efter. Så undervisade man dem och så bad de frälsningsbön. Och så sa man, nu ska ni få turbon i era liv också. Turbon, vadå? Ja, den helige andes kraft ska ni få nu. Och så fick de den. Va? Det är attraktivt. Och när vi hängivet endräktigt börjar lovprisa Gud och sjunga Gud, då händer det någonting i våra liv. Och då räcker det inte bara med en kväll så här, lovsjunga lite, 4, 5, 6 lovsånger och tro liksom att I've got it. Det är en livsstil. Det är en livsstil. I Hagfors, jag vet inte om Simon kommer ihåg det, men vi hade besök av en norsk lovsångspastor. Och de sjöng i timmar och timmar och timmar. Jag tror det var 8 timmar de sjöng totalt. Bara lovsång precis hela tiden. Varför? De bara älskade Jesus. De bara älskade Jesus. Åh, titta där. Vad snällt. Så lovsången är ingenting du kan tro att du kan leva på. Under helgen komma till kyrkan och sen så kanske på bönen du sjunger en sång varenda dag. Det är livsstil. Och det som är anmärkningsvärt är i den här texten här, det finns mycket att säga om detta, men det är två nyckelord, det är endräkt. Och det är samstämmigt. Alltså man var tillsammans, man ville samma sak, det fanns ett hjärta. Man var samstämmig i anden. Man drog inte åt olika håll. Utan man längtar efter en enda sak. Kom du Gud. Vi tackar dig. Din nåd vara för evigt. Vi vill vara dina tjänare, tjänarinnor. Fyll detta hus med din härlighet. Den bästa tiden som jag har haft som församlingspastor. Jag har tjänat i Ekshärad. Jag har varit i Torsby. Sen startade vi i Hagfors. Den starkast andliga tiden fortfarande i min tjänst var under en 6-månadersperiod i värmländska Torsby. Det hände något märkligt där. Vi bestämde oss för en sak. Bara lovsjung och prisa Gud. Det resulterade i att på söndagkvällarna då vi hade förnyelsekvällar så bara var vi i kyrkan. Vi hade ingen lovsång ens ibland. Vi hade inte ens de resurserna. Vi bara var och prisade Gud med vår mun. Och sen hände någonting på våra söndagsmöten. Så människor satt i bänkarna, som ni gör här. Så föll de bara ur. Guds kraft kom, vet ni, en söndagkväll. Och så pågick det i 5 månader drygt. Människor bara ramlade ur bänkarna. Människor kom fram och ställde sig för förbön. Och de bara stod där. Och Gud bara gjorde sitt mirakel. Man bara stod och tittade på. Och en kväll så minns jag en kvinna kom in. Hon var lite mötesvärd. Och så var hon så lite småirriterad över för att hon undrar på vem har öppnat fönstren i kyrkan så det är korsdrag. För det blåste så fruktansvärt i håret. Alla såg det. Alla som kom fram för förbön, det blåste i håret. Så kvinnor fick ju problem med försyror och allt. Jag har inga problem med sånt. Men det var bara det. Det var inga fönster öppna. Det var bara Guds ande som rörde sig fram och tillbaka. Fram och tillbaka så. Och i den här närvaron så vågar man inte predika. Man vågar inte säga någonting. För man var livrädd för att det Gud hade börjat göra att det skulle bara försvinna. Jag döpte 12 stycken under en kort tid där. Alla är inte bevarade, det vet jag. Men det var någonting på gång. Och det började med ett folk som endräktigt samstämmigt bestämde sig för vi börjar lovsjunga, lovprisa Gud. Sen kommer Gud att göra resten i andevärlden för att sen det ska visualiseras i församlingen. Så endräkt och hängivenhet, samstämmighet. Och jag tror vi måste lära oss det här. Att inte ta upp lovsången och bli på tårna när anden liksom vi känner att anden är där. Vi i Sverige måste lära oss att törbe. Vi måste lära oss, som jag växte upp med, att vi håller på tills det bryter igenom. Du vet det här pingst, det pingst stod för, pingströrelsen stod för, det pingstväckelsen åtminstone. Vi ber tills det bryter igenom. Vi lovsjunger och prisar Gud tills det bryter igenom. Va? Nu kan vi inte ens prisa Gud en hel kväll, för då måste vi hem till tvn. Eller nu måste det vara någonting annat som är viktigt. Och jag kan profetera och säga, det kommer bli frikyrkosveriges död. Om vi låter köttet ta över. Vi måste börja älska Jesus som om han vore vår frälsare och mästare. Och bara ära honom för den han är. Det tredje jag vill säga är att lovsången är ett vapen. Det är ett offer. Det är bara väg för Guds härlighet, men det är ett vapen. Och det här vill jag stanna lite grann inför. För här är det krig. Halleluja. Jag älskar det här, vet ni. För jag känner bara när jag står här att det är fight i anden i Bålsta. Lovsången. Djävulen är livrädd för sann lovsång. För han vet. Han vet vilken våldsam kraft och genombrott det är. Men om vi inte förstår vad det handlar om. Vad händer då? Då tappar vi initiativet. Då tappar vi det som vi ska ha i andevärlden. Nämligen majoritet och auktoritet. I andra krönikeboken kapitel 20. Det är ett mycket välkänt kapitel. Och mycket man kan säga om det på olika sätt. Men det står att talas om Josafat. Och han var ledare. Han hade ett helt folk med sig. Och så hör man att nu är det strid. Och det här är en profetisk bild av vad sann lovsång är för någonting i andevärlden. När Guds församling reser sig upp i sann hängivenhet och säger jag vill vara med. Då är det här en profetisk bild. Därför det står att det är strid. Och man skulle kunna tycka att Josafat, han hade erfarenhet. Han var en tydlig ledare. Han hade förtroendet att vara ledare. Så han skulle kunna ha kommit med en genial lösning. Liksom någon gammal skåpmat och bara liksom, nu gör vi så här. Men det står faktiskt att han förstod att läget var allvarligt. Så han sa, nu måste vi samlas. Allt folket måste samlas för att bedja, för att söka Gud. Och man till och med fastar i hela Juda, står det i andra krönikeboken 20 och vers 3. Och så samlades man för att söka hjälp hos Herren. Och så står man där på tempelgården inför Herrens ansikte, allt folket, gravida kvinnor, småbarn, män, familjer, ensamstående, Josafat, så står man där och så söker man Gud, man lovsjunger Gud, man tillber Gud. Och ifrån vers 5 till 11 så har man en bön och man ber ut, gjuter sitt hjärta hela tiden. Det är inte en snabb tisdagsbön på bönemötet. Det är ett, hela väsenet var med och man uttryckte det man kände. Och så står det i vers 12, när han ber en bön på slutet, säger han så här: vi förmår ingenting. Vad är ingenting? Ingenting, det är ingenting. Vi har ingen lösning på detta. Hur ska det gå till, Gud? Jag har varit där i den församlingen jag tjänar nu. När vi har känt, vad gör vi nu? En resande tjänst är det annorlunda, det vet Eva också. Men på en plats där man bygger och inte bara betjänar, man bygger någonting. Gud, vad gör vi nu? Vi förmår inte, vi vet inte vad vi ska göra. Det är strid i anden. Vad gör vi? Då står man där inför Gud och då kommer Herrens ande. Och Herrens ande ramlar ner på Jahaziel. Det är ganska intressant att det inte är Josafat som får profetian. För det säger mig att de som är öppna för det Gud vill göra, så väljer Gud precis vem han vill. Och den här gången så väljer Gud Jahaziel. Och han får inte en sån där tveksam profeti och hälsning från Gud som är svårtolkad och man måste få massa bekräftelse på, vet du, och läsa några böcker för att fatta. Utan det är klockren profetia. Gud bara talar. Det är så enkelt, va? Gud bara talar rakt in i hans hjärta. Och så säger han, ni ska inte frukta. Och så står det att man samlar folket. Man talar om det Gud har sagt. Det är viktigt. Man enas kring det och kommer fram till att Gud har talat. Och det han har talat är sant. Och så står det längre ner i den här berättelsen. Att man fick order om att ställa lovsångskören framför den beväpnade herren. Wow. Då är det inte roligt att vara lovsångare. Du. Ni är lovsångare bara. Jajamän. Ni ställer framför den beväpnade herren. Va? Det var ju kanonmat. Jag vill säga så här. För mig. När jag säger nu, det är allvarligt. Så fungerar jag. För mig. Lovsångstjänsten för mig. Det är inte bara några stycken som ska hålla på med det. Så liksom inte har någonting annat att göra. Ja, då kan väl du ta lite lovsång idag, va? Ja visst. Jag kör någon cover som jag har gjort om. Nu skiljer jag på berättarsång för icke-kyrkvana människor. Men nu talar jag om lovsång i Guds hus. Förstår du? För mig så är det en tjänst. Det är så tydligt. Det är en tjänst som förbereds, som man lever i. Och här ser vi att nu skulle de ställa upp framför den beväpnade herren. Och de skulle sjunga. Vad var det de skulle sjunga då? De skulle bara sjunga att Gud är god. Och att hans nåd varar evinnerligen. Vilken kampsång, vet ni. Och vad hände då? Då låter Gud någonting oväntat ske. Som ingen hade kunnat räkna ut. Att det blev ett bakhåll så att fienderna förgjorde varandra. Det är ingen har kunnat räkna ut. Visst är det lätt att räkna ut hur saker och ting ska bli. Men i lovsången och tillbedjan, när du gör det Gud har sagt du ska göra, i den atmosfären, då talar Gud med sin ande. Då öppnas himmelens fönster för dig. Det blir som ett panoramafönster, så ser det rätt in i andevärlden i Bålsta. Och så ser du slaget. Du ser karaktärerna på förstarna. Du ser karaktärerna på demonerna. Och så får du kraft genom den heliga ande och driva ut dem. Varför? Därför det måste till om vi ska få se en förändring i Sverige. Vi får inte vara rädda att predika det fulla evangeliet. Där våra förfäder stod för det pingströrelsen. Där min farmor och min farfar levde för. Min farmor var en mycket speciell kvinna med profetisk skärpa. Hon sa till mig när jag var liten pojke som Simon. Jag fick sitta med henne. Hon berättade om mirakler, mirakler och åter mirakler. Hon har varit med om under andra världskriget. Hon sa, sluta aldrig upp och predika det fulla evangeliet. Du kommer att bli ratad. Du kommer att bli hatad av människor. Du kommer att ha en, du kommer att bli tillintetgjord i vissa sammanhang. Så. Men stå aldrig tillbaka, sa hon. Och jag minns när jag sa till min farmor, jag lovar dig och jag lovar Gud att aldrig svika kallelsen att tala och predika det fulla evangeliet. Och kanske är det så att vi predikanter, jag med flera, som predikar det fulla evangeliet om vad sann lovsång och tillbedjan är, vilket slag det är andevärlden, att det är så mycket mer lite sött gulligt på scenen. Om vi ska trängas ut ur det här landet, ja då får det väl bli så då. Men inte böjer vi oss. Därför det vi får se i andra länder, i Östeuropa, eller bara Lettland, Estland, Ukraina. Där det finns ett folk som lider just nu, men man prisar Gud. Ursäkta att jag tar i, men jag känner bara, det är inte mot er här nu, jag hoppas ni känner det. Det är någonting jag ser i ande. Jag känner någonting i min ande över Bålsta, det ska bryta igenom. Halleluja. Jag känner liksom bara, vi skulle ha en bönekonferens här, vet ni. Halleluja, bryta djävulens angrepp på den här platsen. Halleluja. Lovsången till mig är ett vapen. Så tystna inte. Låt ingen människa tysta dig. Stå upp och prisa Gud. Låt alla jämförelsekomplex, mindervärdeskomplex, bara åka all världens väg. Var fri i Jesu namn. Sitt inte och be om ursäkt. Du har ingen ursäkt du kan komma med. För alla kan vi prisa Gud. Jag har en nöd för Sverige. Det här spelas in på band, men jag säger nu, det står jag för. Jag såg Eva på predikantveckan i Stockholm förra veckan. Nej, den här veckan var det faktiskt, ja. Titta, dagvillman är. Jag sa till den pastor jag satt jämte, som jag kände sedan över 10 år tillbaka, och sa så här, tänk om Guds ande fick komma också. Ordentligt, sa jag. Att ta över. Du vet, det som du och jag, så nämnde jag hans namn, har varit med om så många gånger. Ja, sa han. Det kanske inte är rätt forum, sa han just nu, men tänk om Guds ande fick komma riktigt och ta de här 600-700 pastorer, ledare. Och då menar vi, ta oss. Halleluja. I Torsby, när Gud gjorde det här, så hade vi en bönedag. Värmland samlade ju sina pingstpastorer en gång i månaden, och jag är fortfarande varannan månad ungefär. Och jag stod som ledare där, och jag fick ett namn i mitt hjärta. Jag skulle kalla upp en predikant från Småland. Jag visste att han är inte liksom en talets man, så han spelar och sjunger lite, men predika och undervisa pastorer, det gör han säkert, men det fanns ju andra namn så där, ett. Men Gud bara sa, du tar upp honom, för han ska förmedla någonting. Och han kommer upp där, mycket riktigt, han fick inte mycket sagt. Han bara stod upp, och så, det första han sa, det var det här, jag egentligen vet jag inte varför jag är här, sa han. Men Gud har väl någon mening med det här. Innan lunch så hade Guds ande bara på något sätt tagit tag om oss. Så det låg det pingstpastorer som inte annars kanske är sårvet vidöppna, om man säger så, för Guds ande. De låg på golvet. Och de låg så liksom på golvet så att vi fick inte upp dem. Så några av dem fick ju inte ens någon lunch. Det här var 1996. Den här bönedagen pratar man om än. Därför Guds ande kom. Och då stod vi i det här skeendet. Ingen kunde undervisa. Ingen kunde säga något. Vi bara låg på golvet. En del satt i bänkarna. Någon grät. Någon skrattade. Någon satt och skakade. De satt bara helt stilla och Guds ande bara verkade. Där föddes det visioner. Där föddes det drömmar. Där blev människor helade. Varför? Den här mannen, han lovsjöng Gud på ett mycket enkelt sätt. Men när han gjorde det som en psalmist så bara hände någonting. Så det bara. Jag vill gå mot avslutning. Jag vill säga så här. Adam och Eva, de syndade mot Gud. Eva och Adam, de springer och gömmer sig. Kontakten var bruten med Gud. Lovsången, harmonin, intimiteten, kärleken, närheten, allt det här. Man var livrädd för att se Gud i ögonen på något sätt. Så man springer och gömmer sig. Ni kan ju berättelsen. Det står att Gud kommer gående i lustgården. Alltså Guds ande. Och så ropar Gud så här. Adam, var är du någonstans? Som att inte Gud skulle veta det. Det var samma sak när man var liten pojke. Hade gjort något rackartyg. Så sprang man och gömde sig ibland under sängen. För man var ju rädd för pappa. På ett rätt sätt nu, förstår du. Och ibland så pappa, han stannade utanför min dörr olåst. Och pappa sa, Morgan, var är du? Och han visste att jag var under sängen. Han kunde bara öppnat dörren och gått in och dragit ut mig. Men han stannade utanför dörren. Och sa, Morgan, var är du? Så höll han på och ropade tills jag gav gensvar. Jag minns en gång med stapplande steg som jag öppnade dörren. För jag hade gjort någonting mycket, mycket dumt. Så står pappa där, men då står han där med uträckta armar. Och så får pappa kasta mig i hans stora famn. Och så sa han, jag förlåter dig. Men gör inte om det här mer. Och jag tror det är så här. Jag behöver inte profetera, men jag vet att det är så. Att det alltid finns människor som har levt i lovsång och tillbedjan. I den här intimiteten, i den här kärleksförklaringen som Gud vill vi ska leva i. Men sen finns det saker i våra liv som vi har gjort. För vi är bara människor. Och så istället för att liksom komma till Gud och be om förlåtelse. Återupprätta liksom här kontakten. Då har vi sprungit och gömt oss. Och så ligger vi där ibland, mitt i karismatiken, mitt i våra församlingar, så finns det människor som ligger där. Man ligger och skakar och man är livrädd. För man tror att Gud är dömande och kärlekslös. Och tror att han ska straffa. Därför så säger Guds ande till oss ikväll. Var är du i relationen till mig? När det gäller lovsång och tillbedjan. Det du har gjort, jag förlåter dig. Men nu är det tid, säger Herren. Nu är det tid att du drar dig närmare mig igen, mitt hjärta. Att du blir integrerad med den lovsången som finns i mitt hjärta. Jag vill att du ska bli en del av den. Du har inte tid att springa och gömma dig längre. Ung som är som gammal, alla behövs. Jag har inga problem med några stilar. Gud har inte problem med några stilar. Bara det finns en ande, en smörjelse och ett hjärta och en rätt attityd i det vi håller på med. Så älskar Gud det vi håller på med. Var finns du ikväll? Den här platsen, Båstad, den här pingkyrkan. Det första som slår mig när jag kommer in här, det här är en sån här gammeldags, härlig kyrka. Där många säkert har gjort Guds upplevelse här. Det finns ett arv i andevärlden. Det finns människor som har gått före, som har plöjt, som har offrat sin tid, som har sått in med allt de hade och ägde för en enda sak skull, för att människor skulle bli frälsta. De hade inte den lovsången som vi har idag, men de var sanna tillbedjare. För det handlar om våra hjärtan. Och jag predikade hemma i Hagfors. Jag sa så här. Att i en OS-final. När det är 4x100 meter. Så spelar det ingen roll. Om vi är ett stjärnspäckat lag. Om man schabblar i växlingen. Så förlorar man. Det är ett skifte på gång i Sverige. Det är ett skifte. Det ligger mantlar För de som har gått före hem till Jesus, det ligger på marken. Var finns de som vill plocka upp lovsångens mantel, tillbedjans mantel? Och ställa sig i gapet framför en beväpnade häring och säga: jag vill bara tacka dig Gud för att du är den du alltid har varit. Jag ikläder mig lovsångens tjänst. Jag ikläder mig vapenrustningen. För att bana väg i andevärlden. För ibland så tror jag faktiskt, förstår mig rätt nu, att vi har krigat oss trötta på ett felaktigt sätt. Jesus sökte aldrig upp demoner. Inte en gång. Men när han mötte dem, då tog han itu med dem. Vi ska inte söka konfrontation. Vi ska bara tacka Gud för den han är hela tiden. Och när vi möter på problem, då kommer Gud att vara där. Så vi ska tillbe Gud ikväll. Vi ska lovsjunga honom. Du ska låta Guds ande verkligen få tala till dig den här kvällen. Bålsta är en alldeles för viktig plats för att du skulle schabbla bort det jag säger ikväll. Det jag har sagt ikväll är enkelt. Det är tydligt. Men var finns du någonstans? Var finns du någonstans? Halleluja. Halleluja. Tack Eva. Jag vill säga så här. Det stora som Gud vill göra, det börjar alltid med några få. Det stora har aldrig börjat med det stora. Aldrig någonsin. Den dröm som Gud har gett dig, den vision som Gud har gett dig, kommer att förverkligas genom att du lever i lovsång och tillbedjan. Och på den här platsen, det finns mycket mer som jag har att säga. Jag kanske kommer att skriva ett brev till Eva, ett mejl och bara beskriva det jag upplever. Och det ska prövas. Men det jag har talat om ikväll, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Du är inte svans. Du är huvud. Se inte på det du inte har. Se på det du har. Jämför dig inte med någon annan. Du kommer aldrig kunna bli någon annan i vilket fall som helst. Gud vill använda dig just för den du är. Jesus, han har förbön för dig 24 timmar om dygnet. En tredjedel av gudomen tillber och lovsjunger Gud. Kanske är det så att vi skulle försöka ägna mer tid i bön och lovsång och bara vara i Guds närvaro. Låt alla, förstå mig rätt nu, vid vissa tillfällen var det fall, bara låta alla böneämnen, allt det här jobbiga, alla vänner som har jobbiga, svåra sjukdomar. Du vet att jag tror faktiskt på att det finns en sån läkande kraft i tillbedjan och lovsång. Att bara låta CD:n få stå och gå, vet du. Hemma, på jobbet, var den är någonstans. En läkande kraft. En god vän till mig, Håka Gnisten, ni känner ju till den berättelsen. Vad är det som har gjort honom hel och läkarna står helt förbluffade? Ja, det är lovsången som har stått och gått hela tiden. Människor som har bett med lovsången och tillbedjan. Och man bara tackat Gud hela tiden för att hans nåd och hans kraft vilar över broder Håkan. Så glöm inte bort kraften i tillbedjan och lovsång. Och vi ska be för dig ikväll. Vi ska be för dig som upplever att du har ett behov. Om du skjuter din kropp, om det är någonting som har tappat på vägen, eller om du känner att jag är inte i tjänst för Gud, jag känner mig utanför, jag känner mig sidosatt, så vill jag säga till dig: Gud älskar dig. Du är inte utanför. Du ska inte se på att du inte kan någonting, för du kan någonting. Alla mindervärdeskomplex, jämförelsekomplex, det bara försvinner. Halleluja. Fader. Shakara la samprosto kodjo bravat jasta. Killa la macho lo coro lo cumbres de le finsta la piasto prologonto. La gagiadros te prede le vindus, te prafacacciaste le chiedo l'onoria. La vasano soprona la zande le gei de la zato lo sombro gogioni. La vasabagagibro soprogodoria, zabala la santi este le vasto. La vaste kento lo blone kinzanio sto trona l'anaria. La vassa quasto lo gonto, le vedi basto trost la gaci. Calamandrum, ma se broste vaste leggendo lo mazzo, lo cocciolo conto la caccia ne vende. Halleluja.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mera inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.